Så god morgon och välkomna allesammans till den här dagens gudstjänst och för vår del som lokal församling den sista för år 2012. Så nästa gång vi ses så kommer det vara 2013. Det är intressant hur stor vikt människor lägger vid det här egentligen med årtal och så vidare och hur viktigt det är, men egentligen är det ju bara, det är ingen större skillnad på den 31 december och den 1 januari egentligen. Men så upplevs det på något sätt. Ett nytt år liksom, och det gamla är slut. Det är så oerhört stort. Visserligen, det som jag tycker är fascinerande, det är ju faktiskt det att vår tideräkning har att göra med Jesu Kristi födelse. Och det är ganska intressant att en Kristus förnekande värld ändå på något sätt håller sig till en tideräkning som började med Jesu födelse. Och det är ju ett intressant vittnesbörd faktiskt, att Gud ändå på något sätt finns med i vår vardag trots att vi egentligen inte vill det. Och det är också intressant att se vad det står i Daniels bok, att antikrist kommer att försöka att ändra på tider. Jag vet inte exakt vad det innebär, men det kanske är så att någon gång så kommer det här att upphöra. Vi får något annat tideräkningssystem, vad vet jag. Det var inte det jag skulle predika om, utan vi ska predika från Filipperbrevets tredje kapitel. Men innan vi läser det är alltså versarna 7 till och med 14. Filipperbrevets tredje kapitel, versarna 7 till och med 14. Men jag tänkte bara hur vi vet att, eller vi tror, eller vet lite. När vi tror någonting så vet vi, eller hur? Människor säger, jag tror det här. Då är det någonting som man, ja, det kanske blir så, det kanske inte blir så. Men vi säger att vi tror på Kristus, då vet vi. Så vår tro är inte en gissning, utan vår tro, tror det eller ej, är faktiskt någonting som handlar om ett logiskt resonemang. Många tror att tron, det är någonting som liksom de svaga har och det man tar till när det inte finns någonting annat och man går ut i blindo och så här och tror på någonting för det känns bra, det känns skönt. Men faktum är att det är precis tvärtom. Gud har gjort tron extremt logisk. För de som har varit med och studerat apologetik, alltså försvaret av den kristna tron, så märker vi att det är fantastiskt logiskt och faktiskt mycket enklare att tro på Gud än att vara ateist. Bevisen för Guds existens är oräkneliga egentligen. Men Gud har gjort det så på något mystiskt sätt att för den som tror och den som öppnar sitt hjärta för honom, ja, då öppnas en hel värld. Jag kan titta på vad som helst där ute och vara fascinerad av Guds skapelseverk. Men tydligen är det tvärtom för ateisten. Ateisten ser inte Gud någonstans. De säger, ge mig ett bevis för att Gud finns. Och jag säger, ser du inte ett enda bevis? Så det är väldigt konstigt, men Gud har gjort det på det sättet. Men Gud drar alla människor. Det är jag helt övertygad om. Jag ser det, jag ser varje dag hur människor fattar beslut. Och det är alltid så, man fattar beslut antingen för Gud eller emot Gud. Antingen närmar man sig frälsningen eller förhärdar man sig frälsningen. Antingen som kristen så ödmjukar jag mig under Guds ord och växer i nåd och kunskap om honom i min helgelse. Eller så förhärdar jag mitt hjärta och jag lever i köttet. Det är alltid val. Och det här är en förmån som vi har som människor att välja honom. Och Gud drar alla människor och han verkar i varje kristen. Och många av oss, jag säger många av oss, vi inkluderar mig själv direkt här. Det är att man kämpar väldigt mycket med olika saker. Vi gör kanske, säger vi, mycket saker som till det yttre är rätt. Till exempel idag, vi kommer till kyrkan. Helt rätt. Tack att ni är här. Helt rätt. Vi gör många andra saker som är rätt. Vad det gäller den kristna tron och så vidare. Men ändå så är det väldigt mycket strävande, kämpande på daglig basis. Och våra motiv skulle jag vilja säga, trots allt, många gånger, kanske till och med är rätt. Men vi känner inte Herrens karaktär och natur på ett visst område. Och därför att vi inte gör det, så kämpar vi på det området. Och i Matteus 11, verserna 28 och 29 och 30 kanske, så står det att mitt ok är milt och min börda är lätt. Men vi känner inte alltid så, om vi ska vara ärliga. Vardagen kan ibland vara väldigt, väldigt tung, väldigt, väldigt utmanande. Och Paulus, aposteln, som vi läser om så mycket i apostlagärningarna och sen hur han skrev så många av breven, han satt i fängelse 2 gånger, egentligen många fler gånger, men längre perioder. Och på ett sätt skulle man kunna säga att det var 3 olika platser, men det var ett och samma fängslande i ett fall. Så vid 2 tillfällen, väldigt långa tider, men på 3 olika platser, plus att han var i fängelse så där ibland, så där över en natt eller en kortare tid. Och den sista gången som han satt i fängelse, så innebar det att han blev till slut avrättad. Men vi läser inte om någon gång när han satt i fängelse att han bad Gud om att släppa ut honom ur det fysiska fängelset. Utan istället så skriver han många, många gånger att han är en Herrens frigjord, eller fri man i Herren. Han talar inte i termer som att, åh, min stackars människa som sitter i fängelse, Gud, om du släpper ut mig nu, då är jag slutligen fri. Men han talar inte i sådana termer. Han talar om sig själv som någon som redan är fri. De här väggarna och dörrarna och gallrerna och kedjorna och bojorna, alla de sakerna, de betyder ingenting för honom. Han talar hela tiden om sig själv som en fri man. Och jag tänker om på hur vi många gånger, bildligt talat, är i fängelse. Det är så många livets detaljer som kontrollerar oss. För vad är ett fängelse? Det är ju ett rum eller en plats där jag är kontrollerad. Jag har ett begränsat utrymme att röra mig på. Hur många kvadrat? Det vet jag inte, det beror på vilket land man bor i och vilken typ av fängelse man sitter i. Men det är inte en stor plats. Och jag är begränsad, så min frihet är bara ett steg åt vänster, ett steg åt höger och så vidare. Men Paulus satt fängslad och han talade inte i termer som om att bli fri från det fysiska fängelset. För han var redan fri. Och det är samma sak med oss. Vi är redan fria. Jag skulle vilja säga, bara som en initial tanke den här morgonen, att faktum är att alla våra problem, vad de än är, har att göra med oss. Vi säger alltid, aha, jag har ett problem, det är den och dens fel. Till exempel idag, jag kom inte ut. Jag hade låst polislåset, det övre låset, och det är med den här vanliga nyckeln. Och jag kom inte ut liksom, det gick inte att öppna det. Och jag tänkte, det fanns, jag menar, kunde inte vara mitt fel. Så den enda ledande varelse som fanns, det var ju min fru då. Så hon blev ju syndabocken. Jag sa, det är någonting, det är ditt fel, i evigheternas evigheter, någon gång där, så måste du ha gjort något fel. Nej, det var inte riktigt så, men jag skrek, Daina, jag kommer inte ut. Och sen såg jag bussen gå. Och kom för sent. Men det var bara nyckeln som var sliten, för hennes nyckel var inte så sliten och den öppnade direkt. Men vad är liksom, jag var inlåst. Jag satt i fängelse, jag kunde inte komma till kyrkan. Nu kunde jag det i alla fall, därför Gud släppte ut mig. Men jag tänker ofta på liksom hur livets detaljer alltid, vi skyller alltid på någon. Liksom att det är på grund av det här och det här och det här och det här. Och Gud säger, det är inte alls det. Jag har bara tillåtit de här omständigheterna och de här situationerna just nu i ditt liv för att du ska lära känna mig lite bättre. Jag skulle inte vilja uttala de här orden egentligen själv alls. Därför att det här är någonting man upplever hela dagarna. Jag skulle gärna vilja fortsätta att skylla på omständigheterna och skylla på andra människor och skylla på det ena och det andra. Eller Gud, slutligen, som det alltid är. Men han säger att det här är inte så. Men så länge vi tror att omständigheterna och de situationerna vi är, att det är det som är problemet, då är vi egentligen i ett fängelse. Men Paulus, han visste att om han satt i fängelse så var det på grund av att Gud hade tillåtit det. Om han råkade ut för någonting så visste han att det var på grund av att Gud hade tillåtit det. Och därför så betraktade han sig själv som en fri man hela tiden. Och jag älskar den här inställningen. Och vi ska tala om, det var en väldigt lång inledning, men att vara fria från fängelset och att vara fria i Kristus. Så vi är fria från fängelset, det vill säga vårt egna jag, men också vi är fria i Kristus. Och vi ska titta i Filipperbrevets tredje kapitel med början i vers 7. Och den första punkten här, lite fina ord, men fördelaktigt förlorat. Det är någonting som är fördelaktigt förlorat här. Hur kan man, när vi tänker att vi har någonting och vi förlorar det, då är det ju ingenting som är en fördel. Det är ju en nackdel. Jag hade någonting, jag har blivit av med det. Om vi nu inte pratar om vikt. Det är någonting som vi vill bli av med. Men fördelaktigt förlorat. Han talar om att han har förlorat någonting. Och låt oss läsa om vad det är för någonting. Vers 7. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mera värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Han hade en bakgrund, precis som du och jag, eller ni och jag har. Någonting som vi gärna vill luta oss tillbaks på. Och hävda att ja, vi är ju ganska duktiga trots allt. Och Paulus, han var en farisé. Han var en religiös människa som levde enligt de budord och de regler, lagar, förordningar som fanns enligt skriften, men framförallt enligt människorna, det judiska folket och deras religiösa tolkningar och tillägg till de här lagarna. Och han hade lyckats så bra att man skulle kunna fråga människor i hans omgivning om han var en bra farisé, och de skulle säga, ja, han är en bra farisé, han är faktiskt den bästa av dem alla. Han hade det ryktet om sig att han hade följt lagen bättre än någon annan levande människa. Nu är Gud domaren, men enligt det mänskliga, enligt det yttre, så hade han det att falla tillbaka. Men han säger att den kunskapen, den erfarenheten, den är inte värd någonting för mig jämfört med den nåd eller den rättfärdighet som har kommit av nåd genom tro, som jag nu har fått del av. Så han gör ett sånt där utbyte. Han säger bara liksom, jag vill bara byta ut all min erfarenhet, mänskligt sett, religiöst sett, till Guds nåd och kunskapen om det fullbordade verket. Det är vad han är intresserad av. Och i Romarbrevet, så vet ni hur Romarbrevet så här kronologiskt går igenom olika bibelläror. Och när han kommer till kapitel 4 så talar han om rättfärdiggörelse. Kapitel 5, kapitel 6, liksom fantastiska kapitel 4-6 där han verkligen förklarar från ett fullbordat verksperspektiv vad den kristna tron läromässigt eller doktrinärt innebär. Men när han kommer till kapitel 7 så byter han helt plötsligt helt och hållet tonen. Helt plötsligt är han uppgiven och börjar tala i termer som att det jag vill göra, det gör jag inte. Och det, eller det jag borde göra, det gör jag inte. Och det jag inte borde göra, det gör jag. Liksom precis som oss. Vi känner så varje dag, eller åtminstone jag. Liksom att vi vet vad som, hur saker och ting bör vara, men vi gör det inte. Och och många har sagt, jo, vänta lite nu. När han skriver Romarbrevet 7, så ser han tillbaks på sitt gamla liv innan han kom till tro på Jesus Kristus. Det är alltså hans gamla liv som farisé han talar om. Vi har studerat många olika människor som har expanderat på den här texten och så vidare. Och det finns de som säger det, men det finns ingenting i min mening som tyder på att det skulle vara så. Utan tvärtom så tyder det på att han verkligen hade kommit till tro. Han hade verkligen förstått alla de här sakerna. Rättfärdiggörelse, helgelse och förhärligande. Allt detta, han kunde undervisa det. Han hade gjort det under en längre period. Men sen helt plötsligt så upptäcker han att det är någonting som inte stämmer här. Att den gamle Paulus, alltså köttet, finns fortfarande kvar. Vilken hemsk upptäckt. För er som var med tidigare här för någon vecka sedan när jag predikade om någonting helt annat. Men vi kom in på de här tankarna och vi sa att vi har en tendens ibland att tänka så. Att om det är så att jag nu har varit troende i ett år. Eller kanske 10 år. Eller kanske 50 år för en del människor. Och så tänker man, ja men mitt kött, den gamle Adam, han har många namn, borde inte det liksom ha nötts ut? Om jag har levt som kristen så länge att liksom, det finns inte, okej, det kanske finns några spår av det kvar. Men när vi liksom upptäcker att vi är inte fyllda med Guds ande av någon anledning. Helt plötsligt så upptäcker vi att vi är inte dugg bättre än vi var för 10 år sedan eller 20 år sedan eller 30 år sedan. Vilken hemsk upptäckt. Och det var exakt det som Paulus upptäckte. Att den gamle farisén låg inprogrammerad i hans gener, i hans kött. Han var precis som den gamle Paulus. Och i ett svagt ögonblick när han inte var fylld med Guds ande, med Guds ord och levde rätt med Gud, ja, då framkom det här. Och han får mer eller mindre en chock över det. Och han säger i Romarbrevet, det 7:e kapitlet, den 18:e versen, att i mitt kött bor ingenting gott. Och vem var Paulus? Ja, ni vet säkert det lika väl som jag. Men han var aposteln till hedningarna. Han hade en väldigt speciell omvändelse, en väldigt speciell kallelse. Han var inte bland de ursprungliga 12, utan Gud kallade honom efteråt. Han hade en radikal omvändelse i apostlagärningarna kapitel 9 och på vägen till Damaskus. Men vad som hände var att han hade inte suttit 3 år under Jesu undervisning som de andra apostlarna hade. Så Gud tänkte att han måste ju få veta lite han också. Så att han hade en väldigt speciell uppenbarelse. Han var i Arabien och han blev uppryckt till Guds himmel. Och han säger, han vet inte om det var i kroppen eller utanför kroppen. Han upprepade 2 gånger. Men han vet att han var där. Alltså under en period så hade Paulus besökt himmelen och varit personligt undervisad av Jesus Kristus. Ingen annan apostel kan skryta med det. Ingen annan person i gamla eller nya testamentet har haft samma enorma privilegie. Det var därför Gud var tvungen att ge honom en turntag i sidan, vad den nu var. Det finns väldigt många spekulationer runt vad den här turntagen var. Men vi vet att den hade att göra med lidande. Därför att vem skulle inte bli kaxig om man hade varit i Guds himmel eller haft en tendens att säga, grabbar, håll inte på och tjafsa här, va? Liksom, va? Här har ni en som har varit med Jesus i himmelen, va? Liksom, är det någon som vet så är det väl jag. Så att, jag menar, tendensen skulle funnits, men han talade inte de termerna. Därför att Gud gav honom de här törntaggarna. Han bad 3 gånger att han skulle ta bort den, men Gud sa, jag kommer inte att göra det. För utan den törntaggen så kommer du att förhäva dig. Förhäva betyder att man blir uppblåst och kommer att falla på sin egen stolthet. Därför var Gud tvungen att göra det. Så var det någon som visste vad han talade om, så var det Jesus Kristus. Det var, eller förlåt mig, jag hade förstått, men alltså det var, så var det Paulus, förutom Jesus. Men om det var någon som visste vad han talade om, så var det han. Han hade till och med tagit emot sin undervisning i åskådning, inte i tro som vi gör. Han hade varit i Guds närvaro. Han hade varit personligen med Jesus Kristus. Så det var inte det att han inte kunde. Men det här är en fantastisk grej, och det tar oss nu till vers 10 och 11. Och där ser vi att det var någonting som var fördelaktigt förlorat, nämligen köttets meriter. Men nu kommer vi till vers 10 och 11. Och där ser vi att det är någonting som är förmånligt förenat. Alltså det har skett en förening som är väldigt bra, väldigt förmånlig. Och det är nämligen köttets död. Så låt oss titta på verserna 10 och 11. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. I vers 10 står det att han delar hans lidande. Det här ordet för att dela i grekiskan, det är koinonia. Och jag vet inte om det är någon som känner till det ordet koinonia, men det betyder egentligen att vara delaktig av någonting. Och det är faktiskt det ord som vi träffar på mycket i Nya Testamentet, som talar om den gemenskap som församlingen har. Det är en koinonia gemenskap och det betyder att vi är delaktiga. Och vad är vi delaktiga av? Ja, gemenskapen. Men det har man också på klubbar och föreningar och mänskliga event. Men vad är vi delaktiga av i andra Petrus 1:4? Jo, gudomlig natur. Det är vi delaktiga av. Så att när vi talar om en koinonia gemenskap så umgås vi med Kristus i varandra. Därför att han bor i mig, han bor i er, han bor i alla de som har tagit emot Jesus som sin personliga frälsare. Och det är med honom som vi har gemenskap. Det är med dem som han bor i som vi har gemenskap. Vi är delaktiga av gudomlig natur. Han har gett oss gåvor med vilka vi tjänar varandra och så vidare. Så Paulus hade inte blivit bättre i köttet, i det naturliga, utan han var densamme och han var ganska nedstämd över det här. Liksom, jag arma människa, säger han i slutet på kapitel 7. Hur ska jag kunna bli befriad? Och det är då vi kommer fram till Romarbrevets 8:e kapitel och den första versen, där det står så underbart att det finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus. Det var hans upptäckt. Han sa, jag kommer aldrig på denna sida evigheten att bli fri från mitt kött. Det kommer alltid att finnas där. Det kommer alltid liksom att knacka på dörren. Det kommer alltid att vara där. Och om jag i min svaghet väljer att leva i det, ja, då kommer jag att synda. Då kommer jag att göra fel och så vidare. Men jag kan inte låta mig vara tyngd över detta just nu. Därför att om vi skulle tänka så, ja, vad hemskt om jag har så många år kvar att leva och jag kommer att synda så många fler gånger. Ja, men då kan jag bara lägga av nu. Jag menar, det handlar bara om att vi är bara en bekännelse borta från den fullständiga återupprättelsen, från den fullständiga gemenskapen. När vi bekänner vår synd, då är Gud trofast att förlåta oss. En fantastisk förmån. Så någonting har blivit förmånligt förenat, nämligen köttets död, alltså att hans gamla människa, köttet, har dött i Kristus. Så han är förenad, eller vi alla troende är förenade med Kristus i hans död. Och vad Paulus säger här, det är att kunskapsmässigt så visste han allt vad han behövde veta. Mer så än någon annan person i gamla eller nya testamentet, inklusive Petrus och apostlarna. Det fanns ingen som hade en sådan bibelkunskap som Paulus, både mänskligt sett, därför att han var fariseernas farisé. Han stannade uppe på nätterna och studerade Bibeln rakt av, även innan han blev frälst. Han hade kunskap. Men han hade också en kunskap som han hade fått direkt av Kristus. Men ändå, på grund av sitt kött, så upptäckte han att han var inte riktigt fri. Han var fortfarande bunden till så mycket som har med den här världen att göra, denna fallna värld. Och han blev så bestört över det här. Men så han kände inte Kristus i de livets detaljer där han ännu inte hade någon erfarenhet. Det är därför Bibeln skriver i 1 Korinthierbrevet 8, vers 2, eller 1 och 2. Det står att vi vet ingenting så som vi borde veta. Och det har att göra med att hur mycket kunskap jag än har, hur mycket jag än har memorerat eller kan om Bibeln och den kristna tron, så kan jag ingenting förrän jag har lärt mig att tillämpa detta i livets detaljer. Det är först då som jag har seger. Och jag menar, det är helt otroligt liksom hur man ser detta varje dag. Vi tror oss kunna någonting. Vi tror oss veta någonting. En situation uppstår. Jag kommer inte ut genom dörren. All andlighet är borta på en sekund. Alltså jag kommer inte ut genom dörren. Jag kunde ju ringt Alexej och så fått skjuts i och för sig. Men jag behövde komma lite tidigare. Så där stod jag med min nyckel. Och så var det. Så här var någonting förmånligt förenat. Nämligen köttets död. Och han säger bara att det är det här som är intressant. Jag dör, säger han vid ett annat tillfälle, dagligen. Och det är inte det att han tar livet av sig, utan det han talar om köttet. Att jag dör dagligen till de här detaljerna som tycks tynga mig, som tycks ha makten över mig. Och på varje område som Adams livet regerar i våra liv, så betyder det att vi inte känner Kristus från ett fullbordat verksperspektiv. Och vi vill vara på en plats där de här tre hebreiska pojkarna var. Kommer ni ihåg i Daniels bok hur kungen skulle kasta dem i ugnen? Och jag menar, vem som helst skulle väl bli rädd om man blev hotad med att bli kastad i ugnen. Men de sa, vi bryr oss inte. Vi har sagt vad vi tror på, vi har sagt vad vi står för. Om ni vill kasta oss i ugnen, varsågoda. Det enda som kan hända, det är att vi mister våra fysiska liv, men då vet vi att vi är närvarande med Herren. Ni kan inte ta någonting ifrån oss. Frukta inte den som kan döda kroppen, utan frukta Gud som är skaparen av våra andar, eller vår ande. Och vi vill vara på en plats där vi uppenbarar Herren i ugnen och umgås med den fjärde mannen. Kommer ni ihåg att när de på något sätt så kunde de se in i den här ugnen. Och kungen tittade in i ugnen och han sa, men kastade vi inte in tre pojkar i ugnen? Varför finns det då fyra? Och så säger han att den fjärde ser ut som en människoson. Det var Jesus Kristus som vandrade med dem i ugnen. Och är inte det intressant att han vandrar med oss i prövningarna, i svårigheterna, i detaljerna, i situationerna. Han är där. Helt ofattbart. Och vet ni, när de kom ut så luktade det inte ens bränt om dem. Kommer ni ihåg berättelsen? Luktade inte ens bränt om dem. Ni vet, liksom, det behövs inte mycket för att man ska känna att man har varit nära rök och eld. Men det luktade inte ens bränt honom. Och vad hände? Jo, de här banden som de hade bundit dem med när de kastades in, händer och fötter, de hade brunnit upp. Men de, alltså deras kroppar, hade inte skadats ett dugg. Det luktade inte ens rök om dem. Också en bild av att de här böjorna, de här banden som binder oss i det här livet, de bryts och bränns upp. Många ord på beda. De bryts och bränns upp när vi är i ugnen. Och Gud har aldrig lovat att vi inte hamnar i ugnen. Han har bara lovat att han ska befria oss från det som binder oss. Och ibland är det just i ugnen som de här sakerna befriar oss. Och det är den platsen vi vill vara. Vi vill vara förmånligt förenade med Kristus. Det vill säga köttets död. Och hur ska vi känna människor? I Matteus 7 och verserna 16 till och med 23 står det att vi känner dem på deras frukt. Står det inte att vi känner dem på grund av deras gåvor, deras talanger, deras utbildning, deras personlighet, deras karisma? Ingenting sådant. Det står att vi ska känna dem på deras frukt. När bär vi frukt? Det är när vi har varit i ugnen. Vi bär alltid någon form av frukt, men köttet bär också sin frukt. Köttets gärningar, som det talar om i Galaterbrevet 5. Men andens frukter, de bär vi när vi har blivit förmånligt förenade med hans död. Det vill säga att vi har upptäckt att i Kristus, erfarenhetsmässigt, inte bara ställningsmässigt, så har vi dött med honom. Och nu de sista verserna här, så ser vi den tredje och sista punkten här, att vi har ett förgånget förflutet. Om någon undrade, det lät lite konstigt, men det var bara för att alla orden skulle börja på F. Förgånget förflutet, det låter nästan som taftalogi. Är det någon som vet vad ordet taftalogi betyder? Betyder tårta på tårta, när man liksom har, när man säger samma sak två gånger mer eller mindre. Så att, glöm det, men det ser bra ut i mitt papper. Så det förgångna förgånget förflutet, köttets erfarenhet. Köttets erfarenhet, och det hittar vi i verserna 12-14. Då står det så här: inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himmelen i Kristus Jesus. Ordet för att glömma här i vers 13 är epilanthanomai. Epilanthanomai i grekiskan. Och det betyder att förlösa någonting från en sinne. Alltså någonting finns i våra tankar och det är besvärligt, det tynger oss. Nu blir jag förlöst, separerad från detta. Och i grammatiken, nu säger jag, det här har ni väntat på att höra hela tiden, så finns det något som heter verbgenus. Och det finns passiv form och aktiv form. Om det är aktiv form, så är det objektet, det vill säga jag gör någonting, jag agerar på verbet. Om det är passiv form, då är det subjektet, alltså som tar emot den här handlingen. Någonting agerar på mig. Skillnaden. Men i grekiskan så finns det också en mellanform. Och den här mellanformen, det betyder att när det är skrivet på det sättet, så betyder det att personen som skriver det och gör detta för egen räkning. Det är alltså någonting som ger den här personen någon form av fördel. Så Paulus skriver i den här mellanformen i grekiskan, och han säger helt enkelt att det här är till min egen fördel att jag glömmer det som ligger bakom. Och vad är det som ligger bakom? Tänk på att Filipperbrevet är en av de så kallade fyra fängelsepistlarna. Det är alltså Efesebrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet och Filemon. Det var de fyra brev som han skrev då han satt fängslad i Rom. Och där var det ganska bra fängelse, därför det var en slags husarrest. Han hade lite utrymme, han hade en hel del frihet att ta emot folk och så vidare, vittna för människor och undervisa människor. Det var bara att han väntade på en rättegång som skulle komma, men senare blev han frisläppt också därifrån. Men det var någonting som störde honom, och det var att han satt i detta fängelse på grund av att han hade varit olydig tidigare. Och det här är kontroversiellt, därför att många teologer säger nej, Paulus var inte alls olydig när han åkte till Jerusalem efter att ha varit ute på missionsfältet länge för att försöka omvända dem. Jag tror att han var det. Det är också pastor Stevens åsikt. Han har talat om detta, nämligen att han var sentimental med sina judiska bröder. Han ville att de skulle bli omvända, men de ville inte. Sedan var han ute, Gud kallade honom till hedningarna, och han var ute och predikade. Men efter en tid så tänkte han, aha, om jag skulle kunna återvända till Jerusalem med den erfarenhet som jag nu har, så är de säkert redo att ta emot det. Kommer ni ihåg vad han gjorde? Två gånger i apostlagärningarna står det att den helige ande varnade honom. Sen åkte han i alla fall. Han åkte, och när han var där så ingår han en slags ett löfte som hade med Gamla testamentet att göra. Och han gjorde sig redo för att gå in i templet och offra. Och hans motiv för att göra detta, det var att han trodde att genom att följa lagen så skulle han vinna judarnas förtroende. Och om han vann judarnas förtroende, då skulle han så att säga därifrån kunna så småningom vinna dem och förklara att de här offren, de behövs inte längre, utan det är Kristus som är offret. Så han var med så långt. Han betalade sina avgifter, han gick igenom de ritualer som han skulle, och han gjorde sig redo för att gå in och offra i templet. Men vänta nu, Paulus, vet du inte bättre? Nya förbundet, det gamla är förgånget. Har du inte läst Hebreerbrevet? Han hade inte hunnit, för det var innan det skrevs. Men det var det han försökte göra. Och vet ni, hade det inte varit mänskligt sett för att Gud ingrep i sin nåd, så hade han blivit dödad. De var inte alls så som han trodde. Aha, här kommer Paulus, och han ska nu liksom förbereda sig för att gå in. De blev galna. Han säger, där är han, den här mannen som reser världen runt och talar om för folk att de inte ska bli omskurna, att inte hålla lagen. Och nu har han dessutom tagit hit en grekisk person, eller en hedning, för att liksom smutsa ner vårt tempel. Han ska dö. Så de började att jaga honom, bokstavligen talat. Och hade det inte varit för att det skickades en grupp med romerska soldater som skingrade folket och bar honom, bokstavligen talat, ifrån den här tumultplatsen, då hade Paulus dött där. Och det var inte planen. Han skulle ju förkunna för hedningarna. Det var inte dags ännu. Så han visste att Gud hade gripit in av nåd. Och är inte det här exakt det som händer i våra liv? Att vi är så sentimentala, vi tror att om vi kommer bort hit liksom och är med våra gamla vänner och alla människor, och vi gör och lever så som de gör, ja, men då kommer de att respektera oss så småningom, och då kan vi berätta evangelium för dem. Men tyvärr så stupar vi, faller vi oftast när vi är där borta och liksom kompromissar. Gud sa, jag tar hand om judarna. Du behöver inte vara orolig, Paulus. Predika till hedningarna. Jag har en plan för judarna. När tiden är inne så kommer jag att ta hand om dem. Bekymra dig inte. Startar du församlingar bland hedningarna, är det en annan jude som blir frälst här och där, så är det okej. Men det är inte din primära uppgift. Självklart vittnar du för alla, men det är hedningarna som jag har sänt dig till i denna tid. Men han trodde att han kunde gå lite längre. Så då blev han ställd inför rätta. Och när han blev ställd inför rätta så ville han också ha sin talan. Han kunde blivit frisläppt, men han sa nej, jag vill till Rom. Och han satt fängslad och han kom sedan till Rom och där satt han 2 år. Och det är då han skriver det här. Och det är klart att vilken fördömelse, han sa, jag kunde ju åkt, jag kunde varit i Spanien nu, som var hans mål hela tiden. Förmodligen nådde han det målet i alla fall, vi vet inte exakt, men mycket tyder på det. Att han skulle kunna vara där ute och evangelisera, men nu satt han i fängelse. Gud hade öppnat många fantastiska dörrar, till och med folk i Cesars hushåll var frälsta, för de kom till honom. Vakterna blev frälsta som var med honom, överallt. Så det var inte frågan om att Gud inte använde honom. Gud använder oss när vi har trampat i klaveret, alltså gjort misstag, han befriar oss mitt i en situation. Och sen kanske vi är i vissa lägen som vi vet att det här är på grund av detta. Gud använder oss i alla fall. Så det var ingen fördömelse, men tanken fanns där. Att liksom, ja visst, men jag skulle kanske inte behövt varit här egentligen. Men vad säger han? Jag glömmer det. Jag förlöser det. Epilanthanomai. Jag förlöser det från mitt sinne. Och vi behöver inte befrielse från omständigheterna, utan vi behöver befrielse från oss själva. Varje problem som vi har, har vi med oss själva. Och varje lösning på de problemen finner vi alltid i Jesus Kristus och i hans korsdöd. När vi faller, som Paulus gjorde i det här fallet, och vi gör det tyvärr ofta, så säger han här att det är inte läge för fördömelse, utan det är läge för att lära känna Gud. Och det är exakt det som han säger här. Han säger sammanfattningsvis i verserna 7-9 att han har fördelaktigt förlorat någonting. Och det är nämligen köttets meriter. Han förlitar sig inte längre på sitt förflutna, sin utbildning, sin kunskap, sin erfarenhet, sitt romerska medborgarskap, sin fariseiska bakgrund. Ingenting sådant. Och sen säger han att han har blivit förmånligt förenad med någonting, nämligen Kristus. Det är köttets död. Och han inser att även då köttet finns där och är inte bättre nu än det varit tidigare, men det måste korsfästas. Och då kommer han till här de sista 3 verserna, att det ett förgånget förflutet, alltså köttets erfarenhet, han lever inte i fördömelse, utan han glömmer det. Och han säger, nu går jag vidare. Jag vet inte vad mitt liv skulle ha varit. Jag vet inte hur det hade sett ut om jag inte hade åkt till Jerusalem vid den här tidpunkten. Hade jag vunnit fler själar? Hade jag vunnit fler, byggt flera kyrkor? Det vet ingen. Det vet bara Gud. Men Gud är inte intresserad av det. Jag menar, vi kan titta idag, en näst sista dagen på år 2012. Eller 2012 som man säger. Vi kan titta tillbaka och säga, men vad har jag gjort det här året? Det består mest av misslyckanden. Vad har jag gjort hela mitt liv? Ja, det består mest av misslyckanden. Kanske vi tänker, eller jag kan tänka det i alla fall. Och vi tycker att vi sitter i vårt eget fängelse på något sätt. Vi är inte riktigt fria att gå ut och liksom bara ta till oss Guds nåd och gå vidare med det som han har kallat oss att göra. Och vi sitter där. Men han säger: glöm det. Det är till min egen fördel att glömma det som har varit. Och jag har rätten att glömma det. Därför att Gud har glömt mina synder. Och när jag har bekänt dem, då är de lika långt borta som öster är från väster. De finns inte. Gud har sänkt dem på havets botten. Så vilket fantastiskt stycke vi har att göra med. Och i Efesierbrevet 3:1 här i, som slutreplik, så står, skriver han om sig själv att han är Jesu Kristi fånge. Och om vi är Jesu Kristi fånge, då kan ingenting mänskligt hålla oss fånga. Det finns inga fängelser eller platser som kan binda oss. Richard Warbrand talade om detta. Han var fånge i många år. Han är inte den enda. Watchman Nee satt fängslad i över 20 år i Kina. Vi kan göra den här listan hur lång som helst på människor som har suttit fängslade. Men har de varit fängslade? Ja, mänskligt sett ja. Men Guds ord bär inte bojor. Det är fantastiskt. Guds ord bär inte bojor. Och var helst vi är, så låter Gud oss öppna vår mun i något sammanhang, på något sätt, till hans rikes utbredande. Herre, vi tackar dig just idag för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem. Vi tackar dig för att du är en underbar Gud som aldrig fördömer oss för våra misstag. Vi hamnar i fängelse kanske på grund av fördömelsen. Vårt eget fängelse. Men vad är nyckeln för att slippa ut? Jo, att bekänna. En gång, två gånger, sju gånger, 100 gånger. Jag vet inte hur många gånger vi behöver göra det. Men vi får göra det. Din nåd har inga begränsningar. Vi tackar dig för det, Jesus. Vi tackar dig för att vi kan identifiera oss med Paulus från det här stycket. Det han gick igenom, det går vi igenom. Och här vi ber just nu för dem som lyssnar på internet, kanske, och som aldrig har tagit emot dig som sin personliga frälsare. Vi vill alltid ge en möjlighet att höra evangelium. Evangelium betyder det glada budskapet. Det glada budskapet är att frälsning har blivit beredd för mänskligheten. Det är så enkelt att de flesta förkastade eller föraktade. Men allt vi behöver göra, det är att öppna vårt hjärta i tro till detta budskap, att Gud sände sin son Jesus Kristus in i den här världen. Han var Gud själv i människoform. Han dog för våra synder. Han utgöt sitt blod som ett betalningsmedel så att vi kan få förlåtelse. Och om någon tror detta, om någon öppnar sitt hjärta för Jesus och ber att bli frälst, säger Jesus: här är jag, en syndare. Jag vill få nåden att bli ditt Guds barn genom tron. Jag tror idag, just nu. Då är du ett Guds barn. Är det för enkelt? Många tycker så. Men det är vad vi tror att Bibeln undervisar. Om du tog emot honom, fortsätt att vandra med honom och upptäck honom som frälste dig. Sök upp en lokal församling. Ta kontakt med oss. Börja vandra med honom. Vandra i honom som du har tagit emot. I ditt namn vi ber. Amen.